Har du kommit på något nytt ord, Ylva?
Har jag kommit på något nytt ord? Vi kan ju alltid så här, konstruera sammansättningar i svenskan.
Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Ylva Byrman som är universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet och med mig, M. Rasper. Och i det här avsnittet ska vi prata om att bilda nya ord.
Man kan ju alltid ta ett lite ovanligt ord, om vi tar ett ord vi kan ta en förled som ploj. Mm. Och så kan vi sätta ihop det med kaka, plojkaka.
Ja.
Det kanske ingen har sagt tidigare.
Nej.
Plojglas, plojsäng, plojflöjt.
Ja.
Ja. Och då har man skapat ett nytt ord. Så det är ju en möjlighet vi har att bilda ord utifrån så att säga, existerande byggstenar som vi har. Alltså egentligen material som redan finns och så bara sätter vi ihop det. Och sen har vi också den andra huvudsättet som vi kallar för avledning. Alltså att vi kan ta ett verb som prata. Och då kan vi säga det där pratandet. Mm. Eller hur? Eller säga, verbet säga. Då kan man få en sägning. Eller grön, grönhet.
Mm. Men exempel. Ingen pratning, va?
Nej, kanske inte så gärna.
Nej.
Det finns ju
men jag förstår vad du menar. Vi använder olika byggstenar och skapar nya ord.
Mm.
Ja.
Och just det vi ska prata om är ju då ord som kommer utifrån existerande material. Så vi ska prata ordbildning egentligen.
Det är det vi gör.
Morfologi.
Oh.
Ja, det är alltså ordbildningslära. Och lite semantik, alltså betydelse, va?
Det här blev ännu bättre.
Och så kan man använda det och då får man ju neologismer som ju då är nyord. Eller hur?
Om
man
vill ha Logismer. Är det ett ord?
Ja.
Du vet inte på det nu. Jag hade inte hört det innan. Ja. Vi ska dra igång med en lyssnare och vi har med oss Jenny Asplund. Hej Jenny.
Hej Sanemi.
Vad undrar du?
Jo, men det var så här att jag skulle nyligen ta mig till en plats och så frågade min sambo om jag tänkte gå eller ta bilen. Och just den dagen så var jag faktiskt lite lat, så jag konstaterade att jag skulle ta bilen. Även om vägen inte var obegåelig kom då ett ord ur min mun. Ja. Och min sambo förstod vad jag menar, att den här vägen då inte är liksom omöjlig att gå, varken i någon längd eller utförande. Men det är inte ett ord som finns, så vi tänkte att det var lite spännande. Så jag började fundera kring det här. Ja, obegåelig. För att beboelig och obeboelig finns ju, men finns det något mer? Och är det något annat som ersätter det här då? Till exempel gångbar eller ätbar eller talbar? Och bobar låter ju lite konstigt, men varför är det bara bo som har fått elig? Och vad heter den här konstruktionen? Och lite sådana frågor dök då upp.
Mycket bra frågor, Ylva. Vad säger du?
Obeboelig är inte det enda verb som kan ta den här adjektivbildande ändelsen elig, utan vi har förståelig, ouppnåelig, oberäknelig, och nu kommer en allas favorit, oomkullrunkelig.
Den klassiken, just det.
Oräknelig.
Mm.
Så att vi har en del ändå som har den här ligg. Mm. Och det är ju bara liksom en variant av ligg. Och antagligen för någon slags uttalslättnad eller så. För det här ligg-suffixet har man ju då kunnat använda för, man kan ha kunnat sätta det på verb för att bilda adjektiv som obeboelig då till exempel.
Mm.
Och det är nog faktiskt så att det här är att ha varit vanligare förr, men sen liksom fallit så att man har kunnat säga kristelig, även om man nu hellre säger kristlig till exempel. Och det som det här ligg-suffixet gör, liksom vad den har i sin betydelse, i regel är det ju då att det är någon slags liksom passiv betydelse av verbet. Så en ätlig svamp är en svamp som kan ätas.
Mm.
Och en då begålig väg, som du sa, är en väg som kan gås. Och då hade du flera olika frågor här. Bobar tog du också upp som en variant på beboelig.
Ja, precis. Men det låter lite nästan som någon, jag vet inte, babblare eller någonting.
Alltså det är ju ett adjektiv som förekommer. Men jag tror att det som vi kan ha är det som någon slags blockeringseffekt. Att i och med att vi har då beboelig så, och att det finns så etablerat att man då kanske inte så gärna nybildar bobar, även om det görs, men då kan ju en sån nybildning kännas lite konstig eller oidiomatisk, alltså att man har såna här blockeringseffekter. Men ska vi prata om ditt här då med obegålig och hur man ska se på det, för det är lite spännande, för där har du ju flera olika såna här affix, säger man, alltså såna här små byggbitar som man kan sätta på ett verb då, i det här fallet. Man kan göra det med andra också för att ändra ordklass eller modifiera betydelsen lite. Alltså, jag tänker att där kan också finnas liksom flera egentligen saker som skulle kunna blockera. Alltså, till exempel är det ju så att vi har ju begå, men i nutida svenska är ju begå, det är ju konventionaliserat i en ganska specifik betydelse. Alltså man begår ett mord.
Mm.
Man begår inte en väg, fast en viss. Vi skulle ju kunna, och den har ju också funnits, att man, det här liksom konkret att man kan begå en väg.
Okay.
Men sen är det ju också så att, för du tog upp det här med gångbar. Mm. Alltså att man skulle säga, den här vägen är inte ogångbar.
Men det är något annat det också.
Ja, men precis, för gångbar är något annat.
Exakt, så där har vi en annan liksom blockeringseffekt. För gångbar är så starkt etablerat också i en liksom metaforisk betydelse. Det här är inte gångbart.
Nej.
Så att det är inte att man rent fysiskt går, utan så här kan vi inte göra.
Nej.
Betyder, eller det här kan man inte använda. Så att kanske om du hade sagt promenerbar, så kanske vi hade accepterat det.
Mm.
Men den är inte opromenerbar, den här vägen. Som också skulle vara någon slags nybildning. Men det är ganska tydligt att det liksom verkar vara obeboelig som har bildat mönster för det här obegålig. För där har vi ju, kan vi ju använda liksom, det är ju då som man säger produktivt, att vi kan använda det för att bygga, negera någonting. Vi kan
obra.
Ja, obra.
Och så vidare.
Mm. Men då har vi dels det här be före, och så har vi det här ligg eller elig efter. Och då är det så att båda de här är sådana som vi inte så gärna nybildar med. Alltså om vi tar det här prefixet B, så brukar det klassas som att det inte längre är produktivt. Det vill säga att vi inte kan nybilda ord med det. Vi har en massa behöva, bedra, besluta. Men de är liksom gamla, men att vi inte riktigt kan skapa nya. Och detsamma gäller faktiskt då det här ändelsen ligg. Alltså att vi inte nybildar sådana här liggord, i alla fall inte från verb. Egentligen har du använt två olika sådana här affix eller byggstenar som så att säga vi inte riktigt använder för att nyproducera.
Vad hände i Jennys hjärna?
Wow.
Jättespännande.
Det blev en enda sås. Ja.
Men jag tror att vi hade det där tydliga mönstret med obeboelig.
Ja.
Och så liksom kunde man stoppa in, bara gå rakt in där som i det här mönstret, och att det ändå funkar. Och jag tror att det lite har att göra med att det fanns kanske inte så bra alternativ, just för att gångbar funkar inte riktigt där, för att vi hade den här liksom, blockeringseffekten.
Wow.
Nu har du fått reda på mer om lite mer om vad du gjorde egentligen där med ditt obegåelig.
Ja, och ni brukar ju säga att så länge mottagaren förstår, så då funkar det. Och här förstod han ju, så att då var det ju liksom, då var det ett ord som funkar.
Ja, jag tycker det funkar jättebra. Jenny, tack så jättemycket för att du skickade in det här ordet till oss, så att vi fick prata om det.
Tack för ett bra program.
Tack. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Har du också en språkfråga? Maila gärna den till spraket@sverigesradio.se. Vi går vidare. Vi har fått en fråga från en ung lyssnare, Henrik, som är 7 år. Han skriver: jag tror att jag har kommit på ett nytt ord. Ordet är kille. Det kan man använda om man inte vet om någon vill kalla sig kille eller tjej. Hur gör man för att ett ord ska börja användas? Väldigt många frågetecken efter det här. Hälsningar, Henrik, 7 år. Kille.
Ja, det är ju helt klart en möjlighet.
Mm.
Det här är ju en sån här teleskopsammansättning eller teleskopord.
Mm.
Hemester, till exempel.
Mm.
Svängelska.
Ja.
Den typen av bildning där man så att säga...
Man tar liksom två ord och så trycker man ihop dem och så tar man bort lite grejer i mitten, va?
Ja. Så absolut. Hur gör man för att ett ord ska börja användas? Det är ju svårt att lobba in ett ord, men man får ju då själv använda det, och så får man ägna sig åt lite lobbyverksamhet.
Mm.
Berätta för många att så här kan man säga.
Mm.
Eller man kan till och med ska behandla det som känns. Bara, har ni hört att så här är det faktiskt, att om man inte riktigt vet om någon är tjej eller kille, så säger man kille.
Ja.
Ett möjligt problem här, eller jag vet inte om det här måste vara ett problem, Men det är ju så att ordet kille, när man ser det i skrift, det skulle också kunna utläsas som kille. Det finns ett spel som heter Kille som stavas med K. Jag gick på en skola som heter Killebäcksskolan. Det stavas ju då med K. Så egentligen, kille är ju lite konstigt. Det är egentligen konstigt att ha ett K, ett hårt K framför I.
Mm.
Det är för att det är ett inlånat ord.
Mm.
För i inhemska ord får man ju en sh där. Det kanske inte spelar så stor roll egentligen. Men Nej. Då får han stava det här kille då med T-J.
Nej, det sa jag ju inte. Det var ju så när det stavat det.
L-L-E.
T-J-I-L-L-E. Ja, ja. Jag fattar.
Ja.
Men jag tänker, Henrik har väl säkert en skola han går på och där får han väl bara börja prata om detta.
Ja.
Det är liksom det bästa sättet. Och det han har gjort är ett teleskopord.
Ja.
Mm, vi ska gå vidare med barn som kommer på nya ord. Och vi har med oss lyssnaren Carl August Agrell. Hej!
Hejsan! Jo, men jag har märkt att mina barn som är 5 och 7 år gamla och uppvuxna dels på Österlen och dels i norra Kalmar län, att de använder ett lite konstigt ord eller böjning, och det är ordet lagg. Och då är det inte som liksom en pannkakslagg eller dålig internetuppkoppling, utan som böjning på att ligga eller att lägga, som att fjärrkontrollen lagg på bordet eller att jag lagg fjärrkontrollen på bordet. Och jag har aldrig hört någon vuxen använda det, men däremot både mina barn och både deras kompisar i Skåne och deras kompisar i Småland använder det flitigt. Är det dialektalt eller är det något som barn använder och sen slutar de med det när de liksom läser språket?
Ja, men intressant. Vad säger du, Ylva?
Jag säger att det är något som barn gör och sen antagligen då slutar med. Vi får se lite, för jag tror att det här håller på att bli vanligare. Eller att det är i alla fall väldigt många barn som säger så. Jag har ett barn som är 4 år. Han säger också, jag lagg den på bordet. Jag tror inte han har det för ligga, utan det är liksom lägga. Och dina barn också?
Jag känner också igen det. Alltså, jag tror absolut att min 4-åring säger det. Jag tror kanske att min 6,5-åring har slutat säga det.
Mm.
Kanske. Ja, lite svårt när man ska själv rapportera. Eller så här. Men jag känner igen det i alla fall väldigt mycket.
Ja, så att, det verkar vara liksom en barnform. Men det är ju så att om det blir liksom en kritisk massa, så kan det också börja följa med upp i åren och faktiskt vara början på liksom en språkförändring eller en nyare form. Men får jag prata lite om verbböjning nu då?
Ja, absolut.
Vi kan ju dela in verb i lite olika grupper utifrån hur de böjs. Och en indelning som man brukar göra är den i starka och svaga verb.
Mm.
Ganska konstiga termer tycker jag själv. Jag tycker de är lite roliga, starkt och svagt. Men svaga är de där dåtidsformen, alltså preteritum, igår-formen tar en ändelse. Alltså hämta, igår hämtade jag.
Mm.
Läsa, igår läste jag.
Just det.
Bo, vi bodde där. Och starka verb är de som istället har en enstavig preteritumform och normalt också en vokalväxling, så här springa, sprang, sprungit, flyga, flög, flugit, så ligga, låg, legat. Alltså man har en enstavig preteritumform.
Mm.
Men sen har vi några verb som egentligen är svaga, men som ändå har en sån här vokalväxling mellan formerna, och det beror på att de har råkat ut för liksom ett historiskt omljud. Välja, valde, valt.
Mm.
Och då har vi ändå, det är liksom svagt, men det har ändå hänt att det här välja egentligen är ett A som har blivit Ä på grund av det här J-et. När vi pratar så vill vi att det ska vara gött att prata, och då anpassar vi ljud. Så det är liksom I-et har gjort något med A-et så att det har blivit Ä. Och då har vi samma i det här då, lägga, la, lagt.
Just det.
Och egentligen kan man ju säga att lägga, la, lagt, det är liksom ett ganska dåligt, svagt verb.
Mm.
För där har vi dels en vokalväxling, va? Att vi har lägga här där.
Mm.
Och sen så har vi la.
Mm.
Och så har vi dessutom att la är enstavigt.
Ja.
Som starka verb normalt är. Och det är ju för att lade, den har fallit. Det är samma med säga, sa, sagt. Mm. Där har ju också samma sak hänt. Så att det barnen gör när de säger jag lagg den på bordet, det är att de tar det här ganska dåliga svaga verbet som redan liksom har många starkliknande egenskaper, och så gör de det mer starkt.
Ja.
Genom att säga lägga, lagg. Så att det, eller hur?
Ja, ja, smart.
Kanske då läggigt eventuellt, ja. Det får man säga. Så att ganska smart egentligen. De gör ju liksom mer systemenligt. De försöker anpassa det efter ett mönster som det redan liksom liknar till viss del. Så jag tycker det är en ganska rolig form. Och då funderar man också om man kan få säga sagg, sägit, så också. Mm.
Men det är du också inne lite på, Karl August, va? Att det är en ganska bra...
Ja, men jag tycker den är tjusig och jag är en stor förespråkare av starka böjningar. Farmor hon sa ju liksom ringa, rang, rungigt och sånt. Mm. Men och då så borde det ju här bli liksom lägga, lagg, luggigt.
Just det.
Men där i sig, där har jag en invändning som är liksom grundat på min egen språkkänsla. Så ska jag att luggigt är, för mig är det supinum av ligga. Alltså jag, och det vet jag att det finns i ganska många dialekter.
Aha.
Alltså att man kan säga jag har luggit på soffan, men inte jag har luggit fjärrkontrollen på bordet. Men
gör det någonting att de sammanfaller då?
Ja, alltså för mig är det jätteviktigt. Det är som att du säger jag har suttit potatisen.
Okay.
Det säger du inte, eller?
Nej.
Vi har en del verbpar där vi har olika former för om den tar ett objekt, alltså de här kausativa kallar vi dem, så att skeppet kan sjunka men vi kan sänka ett skepp, eller hur?
Mm.
Fjärrkontrollen ligger på bordet men jag lägger fjärrkontrollen på bordet. Jag sover men man kan söva ett barn. Men sen så har vi har också ett gäng som är precis likadana, så att bollen rullar men jag rullade bollen i mål. Isen smälter men jag smälter isen.
Ja, jag förstår.
Så att vissa är ändå, så att det är klart, alltså, jag kan inte säga att nej, så kan vi inte ha det, men vi har ju ändå en form upp, alltså just ligga och lägga tycker vi är olika verb, så om man bägge ihop, för mig, det stör min språkkänsla väldigt kraftigt att säga att jag har luggit fjärrkontrollen på bordet. En sak som jag lärde mig nu när jag förberedde det här programmet, ibland så lär man sig nya saker om ord, man tänker att ett ord är så här, något som alla använder eller som är ganska standard. Och så inser man att så var det inte. Den var mer lokal än vad jag trodde. Och det jag lärde mig var nerluggen. Jag tänker att en soffa är nerluggen.
Nej, jag skakar på huvudet.
Nej, den finns inte i norra ordböcker och verkar vara väldigt markerad. Och det har jag liksom inte ens fattat.
Alltså nersutten?
Ja, okay. Nerluggen.
Mm. Tillbaka till lagg. Alltså, det är ju intressant tycker jag det här när barn försöker tolka en språklig struktur eller ett mönster och gör sina egna ord som ju... Man kan förstå, men det kan uppkomma ganska sådana roliga ord. Som till exempel lagg. Eller att de också ofta säger godde istället för gick. Och sådär. Det är ju ett sätt att skapa nya ord i alla fall.
Precis, eller nya böjningsformer om det nu. Ja, det kanske är nya ord också. Ja.
Och anledningen till att de ofta försvinner i vuxen ålder är ju då för att man liksom på något sätt lär sig att okej, det var inte så man skulle säga.
Nej.
Snappar upp det på något sätt.
Ja.
Ja. Men du tror kanske att lagg är så vanligt nu att det kanske kan gå upp i åldrarna lite?
Det är möjligt, alltså för när det blir liksom tillräckligt vanligt så kan du börja följa med högre upp i åldrarna och då kan du också få liksom mer... positiva sociala värden och liksom så. Och jag ska också nämna att Svenska Akademins grammatik och Svenska Akademins ordbok också tror jag tar upp variantformen, alltså preteritumformen lag.
Mm-hmm.
Och säger, Svenska Akademins grammatik säger att den förekommer i centralsvenskt tal.
Okay.
Så att då, och då antar jag bland vuxna.
Ja, Karl August, vad säger du om det här svaret?
Ja, men det var ju väldigt intressant och väldigt lärorikt också. Jag håller tummarna för att lagg kommer upp i åldrarna också.
Ja, men vad bra. Tack så mycket för att du ville vara med oss i språket.
Ja, men tack så mycket.
Hej då.
Hej!
Han hade den från mig. Kan man också säga.
Ja, den har jag nog inte hört.
Nej.
Nej.
Du, nu lämnar vi barnens... nya ord. Inga Lill har skrivit till oss. Hej, senaste dagarna har jag vid två tillfällen på radion hört personer säga att de är humorösa. I min värld heter det humoristiska. Är det ett nytt ord som uppstått? Tacksam för svar. Hälsar. Inga Lill.
Nej, den här kan man hitta. Den är väldigt, väldigt ovanlig. För humoristiska är det vi normalt säger.
Ja.
Men ibland så dyker den här humorös också upp. Jag hittade den i en artikel från 2014 i Skånska Dagbladet. Okunskapen grasserar är rubriken. Så det är en SFI-lärare som säger: i den annars ganska bistert sammanbitna gruppen av serbiska män på 55 plus renderade min mormors talesätt en rejäl applåd. Spotta i ena näven och önska i den andra och se vilken som blir tyngst. Bistra, humorösa one-liners är det mest universella i världen. Speciellt i en vardag som är mer kär och tung än du någonsin kan föreställa dig.
Mm.
Så det var ändå liksom en SFI-lärare som på många sätt har liksom en ganska rik vokabulär här, som man kan säga, som använder det här med humorös.
Ja.
Och sen kan man också hitta lite äldre, så träffa tidigt 1900-tal. Också att man använder en humorös fnysning, eller att någon uppträdde på scen och gjorde något, ett effektfullt humoröst inslag.
Mm.
Så att folk har ju liksom använt den här formen lite då och då, men den är ju ovanlig.
Mm.
Möjligen, om man har, kan ha hittat lite andra sådana varianter, ibland ser man ju också mysteriös till exempel.
Mm.
Inte så vanlig, men den är ju liksom möjlig, och de finns ju i andra språk. Så att det kan ju antingen vara liksom att man nybildar inom svenska, men det kan ju också vara att man är påverkad. Och i fallet med humorös är det ju ganska tänkbart att man är påverkad av engelskan.
Mm, just det.
Alltså humorous. Mm. För att engelskan, eller om man tittar på andra språk då, så är det att jag slog upp det här i tvåspråkiga ordböcker, tittar på hur det blir på några andra stora språk, och då är de flesta har då som vi humoristisk, alltså tyskan har humoristisch, humoristico på italienska och så vidare, så att det är oftast den man har. Men just på engelska, de har ju både humorous och humoristic.
Okay.
Men humorous är ungefär, alltså det är det som är den vanliga, den är ungefär 200 gånger vanligare.
Okay, okay.
Så att humoristic är liksom en udda form på engelska, och också en senare form. Och det, de kanske inte heller betyder exakt samma sak. Så att det kan ju mycket väl vara det här att det är humorous, som att man möter den formen på engelska, som också gör att man överför det mönstret och humoröst till svenska. Mm.
Man skapar ett adjektiv genom att alltså lägga på en ändelse på något sätt. Ja. Och ösa har vi i andra sammanhang också, va?
Ja, ös. Och den är också rimlig för både humor, alltså det här är ju lånade. Humor är ett lånat ord, och ös är också ett inlånat. Det är liksom ett franskt nervös, eller hur? Vi har slutbetoning. Så att vi har ju ganska många sådana här, framförallt ändelser som, alltså, fiera någonting, eller Abel eller så, som är ju inte, som vi också har lånat in och sen som de blivit produktiva i svenska.
Ja, men Inga Lilla har fått svar. Vi går vidare och har fått en fråga från Anders, som också hört saker på radio. Han skriver: jag hör ofta i radio och på tv att man använder ordet positivism på ett nytt sätt. Typ stämningen andas positivism. Eller det finns en väldig positivism i gruppen. För mig låter det konstigt. Då när jag hör ordet så tänker jag på något som har en tro på empirisk vetenskap. Kan ordet ha fått flera betydelser?
Alltså om man har läst vetenskapsteori, då vet man att positivism är en liksom, ja, vad ska man säga, vetenskapsteoretisk hållning.
Aha.
Så som handlar om att man vill kunna belägga saker empiriskt, och man har en viss syn på kunskapstillväxt. Okay. Så att har man läst vetenskapsteori, så är det det som positivism betyder.
Okay.
Och då kommer man inte att använda, då kommer man inte att säga att stämningen andas positivism. För då har man den här blockeringseffekten. Positivism är liksom en fackterm som betyder något särskilt, och det betyder inte ha en positiv attityd på, till världen.
Och nu skrev ju inte det Anders det, men kan man tänka att han skulle hellre vilja ha då stämningen andas positivitet?
Ja, kanske. Ja. Alltså att man får ta en annan som inte är blockerad.
Mm.
Men om man ser, jag tittade lite i tidningstext, och då är det ju det här, den här betydelsen som Anders tycker är konstig är ju den absolut mest dominerande. Och det har väl att göra med att de allra flesta människor har inte läst vetenskapsteori. Så att för dem är det ju bara så att man kan nybilda, man vet att man har ordet positiv, eller hur? Någon som har en positiv syn på livet. Och så det har man som liksom en byggsten, och sen kan man smacka på en ism där, va?
Ja.
Och ism har ju det här, det kan ju flera betydelser, men betydelsen om att liksom vara en hållning eller en strömning, en ideologi. Så det passar ju rätt bra. Och det finns andra lite närliggande ord, optimism.
Just det.
Till exempel. Så att, som bildning är den ju alldeles rimlig, men inte för någon som har den här känner till den här vetenskapsteoretiska betydelsen, då är liksom det blockerat och då blir det konstigt. Men det har de flesta inte.
Nej, nej. Men det har Anders då. Ja. Det blir jobbigt för honom då. Ja. Och andra. Du, vi ska ta oss till den sista frågan. Mm. Den kommer från Anna Therese som skriver så här. Jag har tillsammans med min kollega just föredragit ett ärende i fakultetsnämnden där vi använt ordet konsekvensrevidering i beslutsunderlaget. Detta studsade en kollega på som forskar inom svenska språket och undrade lite kring ordet. Vårt syfte med att använda ordet är att om en annan riktlinje ger påverkan på den riktlinje som vi just beslutat om, behöver den revideras som konsekvens av beslutet kring den andra riktlinjen. Så nu är vi lite nyfikna på detta ord. En snabb googling ger 4 träffar där vårt universitet stod bakom 3 av träffarna. Har vi råkat skapa ett nytt ord? Undrar Anna Therese. Och då är det alltså konsekvensrevidering.
Ja, alltså det är mycket möjligt. Det är ju lätt att skapa nya ord i svenskan. Och det här funkar ju väldigt bra. Alltså så länge personerna som hör ordet utan problem förstår vad sammansättningen betyder. Och oftast är det givet. Men ibland kan det ju vara lite oklart. Alltså det kan inte är helt genomskinligt, för det kan finnas lite olika relationer. Alltså man tänker, vi har ordet kvinnovåld, polisvåld.
Ja.
Är det kvinnorna som utövar våldet eller är de offer för våldet?
Nej, det är... Det kan man fråga sig.
Ja, oftast är det att de är...
utsatta.
Ja, men då har vi kvinnokamp. Och det är inte en kamp som riktas mot kvinnor, utan som förs av kvinnor. Ja. Mm. Och det här liksom, det är ju lite slumpmässigt hur det blir där. Ett ord som jag tyckte var lite roligt, vad som jag hittade i ordboken, det var myggtät.
Ja, är det väldigt många mygg? Att det är tätt av mygg? Eller är det något som gör att det är så tätt så att myggen inte kommer in?
Precis, är det en myggtät regnjacka eller är det liksom som en biltät stad? Alltså samma, så, ja. Man behöver inte veta, så jag bara tänker om man nybildar polishuvudvärk till exempel.
Mm.
Är det en huvudvärk som orsakas av polisen eller är det en polis särskild sorts huvudvärk som poliser har? Eller,
oklart.
Det finns ju ganska många möjligheter, och när det gäller konsekvensrevidering, om man bara hör det liksom utan något sammanhang, så kanske det inte är helt lätt att förstå. Men jag kan tänka att det finns 2 möjligheter där. Det ena är att man gör en revidering med syfte att nå ökad konsekvens. Och det andra är att man gör en revidering som en konsekvens av något annat. Man måste revidera. Mm. Alltså en följdändring helt enkelt.
Det var väl så de menade att de använde det. Mm.
Men just i det här fallet så tror jag att det liksom, rent praktiskt så gör det egentligen inget vilken tolkning man gör. För att båda är så att säga sanna. Det de gör är väl någon slags harmonisering. Mm. Helt enkelt att olika dokument och riktlinjer måste liksom, de får inte säga emot.
Nej, men precis.
Det finns ju lite olika forskare som har tittat på det här med sammansättningar och betydelse och liksom om de konventionaliseras. En är Jan Svanlund och han tittade på några nya användargrupp, bidragsmiljon, bokstavsbarn, curlingförälder, flytträtt, noll alternativ, riksintag och några till.
Mm-hmm.
Det var sammansättningar som kom och liksom etablerades ganska snabbt för att man pratade mycket om dem i liksom medierna och i samhället.
Mm.
Men det han gjorde var att han gjorde en enkät där studenter, tror jag det var, fick möta de här orden, inte i något sammanhang utan bara liksom i lösryckt. Och så fick de säga, ange då, förstår du vad det här betyder och känner du dig säker? Hur skulle du tolka det här? Och då var det så att curlingförälder och bokstavsbarn, de visste de flesta vad det var. Men däremot flytträtt och nollalternativ sa de flesta att jag är osäker, jag förstår inte vad det här är. Och det är liksom, utan kontext så kan de här vara ganska svåra att veta vad de syftar på.
Okej, men vad säger vi till Anna Therese då? Ja, ni skapade ett nytt ord på ett ganska vanligt sätt vi skapar nya ord på i svenska.
Ja, eller jag kan inte lova att ingen har använt det här innan, men det verkar inte, det är inte en etablerad sammansättning, så kan vi väl säga. Ja. Och kanske att folk inte heller förstår exakt vad som avses. Det är inte en glasklar sammansättning.
Nej.
No.
Är vi klara för idag?
Jag tror det.
Ja, många nya ord.
Mm.
Tack för idag, Eva.
Hej.
Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Och om du tycker att det är intressant med nybildade ord och sammansättningar, då tycker jag att du ska lyssna på ett annat avsnitt av Språket som heter Så para sig ord med andra ord. Du hittar det i appen Sveriges Radio och under det här avsnittet som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.